jag säger så här, vad är det som är sjukt i vårt samhälle? Det är ju psykiskt sjuk, alltså, det kan ju vara precis vem som helst. Så att det är ju en, alla är välkomna till oss.
I jämtländska Fjällsjö har de psykiskt funktionsnedsatta blivit ljuset och framtiden. Deras intresseförening RSMH, Riksförbundet för social och mental hälsa, är så framåt och entreprenöriell att den idag är ortens största arbetsgivare. Det är RSMH i Fjällsjö som driver Fjällsjös enda hotell. Och det är RSMH som lagar skolmaten och maten till äldreboendet. Bakom alltihop finns den oförtröttliga eldsjälen Tore Hansson.
Du lyssnar på Firman och jag. Det här avsnittet görs i samarbete med Companion, som kan ge dig råd på vägen när du vill starta ett kooperativt företag.
Välkommen till Firman och jag, Tore.
Tack så mycket.
Jag skulle vilja börja kronologiskt. Alltså, du började arbeta inom psykiatrin redan som tonåring. Och sen har du fortsatt ett helt liv. Hur kom det sig att ynglingen Tore Hansson fattade tycke för psykiatrin?
Ja, jag började ju då när jag var 18 år på Sidsjöns sjukhus. Och det var ju där jag hade bägge mina två systrar där som jobbade. Och deras karar jobbade där. Så det blev ju automatiskt. Jag flyttade från Rossön då, 60 mil ner till Sundsvall då. Och då kom jag in och jobbade. Första sommaren när jag jobbade där, då tänkte jag aldrig att jag återvänder hit. För första avdelningen jag kom på, det var Gamla Stormen som de sa det hette. Och jag tänkte mig aldrig mer tillbaka. Men när det blev nästa sommar när jag skulle börja och jobba på fullo, nej, jag brann för det hela.
Hur var Gamla Stormen?
Gamla Stormen, då var det 30 patienter, det var 6 mannasalar, det var alla sorts mediciner de åt, de skrek och var väldigt, väldigt sjuka personer.
Men hade du kommit i kontakt med liksom psykisk sjukdom som barn och sådär? Om ni nu var 3 syskon som valde detta?
Nej, aldrig.
Och sen lämnade du sjukhuset efter några år i Sundsvall?
Ja, jag jobbade i ungefär 10 år. Jag gick utbildningar och dylikt. Och sen fick jag hemlängtan då, för föddes 2 av mina barn föddes då i Sundsvall. Och då flyttade vi upp till Rossön då. Och där började jag först att jobba som undersköterska. Men sedan började jag jobba som primärvårdsskötare. Jag hade hand om patienter som blev utskrivna från länspsykiatrin i 5 orter runt omkring då.
Och då hade de stora psykiatriutskrivningarna börjat, så människor skulle bo hemma istället?
Yes, precis.
Och hur kunde en arbetsdag se ut för dig då på den tiden?
Ja, jag fick ju uppdrag ifrån, en gång i månaden kom läkaren upp då och vi gick igenom vilka jag skulle besöka, vilka jag skulle dela mediciner åt. Hjälpa med sociala kontakter, Försäkringskassan, arbetsförmedling, dylikt och sociala då.
Men då, och du åkte runt liksom på landsbygden och...
Ja, jag hade ett 20-tal personer som jag besökte då under månaden. Vissa hade jag ju 2-3 gånger i veckan. Och det var ju på en 8 mils radio runt då som de bodde.
Och det var ett viktigt jobb som du gillade?
Jag tyckte det var jätte... Och det är bra, och så gjorde man en viktig sak.
Mm. Men sen vet jag att det blev en förändring. De skulle omorganisera, va? Eller?
De skulle omorganisera, ja, och sätta in på jobba med hemtjänst samtidigt. Och jag sa till kommunen att det går inte, för jag kan inte gå till Pelle som ska koka gröt åt Pelle. Och sen... Det fixade jag, va. Men sen ska jag bara en halvtimme hos Lena som hade en psykisk sjukdom. Och jag vet ju själv att du kanske inte kom in till henne. Hon kanske inte öppnat dörren för efter en kvart. Och man kanske blir kvar en timme eller sånt där. Så schemat skulle ju spricka på första arbetsdagen.
Men du vägrade den här omorganiseringen? Vägrade arbeta på det sättet?
Jag vägrade, för det funkade inte.
Och förlikningen innebar att du fick pengar men du fick sluta jobba, eller?
Ja, precis. Och då, efter det, så tänkte jag, vilka ska sköta om dessa personer som jag hade besökt då, under den tiden? Då såg jag att det fanns någonting som hette RSMH. Och då bildar jag RSMH i Backe.
RSMH, eller Riksförbundet för social och mental hälsa, ett förbund som stödjer och organiserar människor med psykisk ohälsa. Totalt har RSMH över 7000 medlemmar och 100 lokalföreningar. En av dem är föreningen som Tore Hansson startade. Allt började i en liten etta med 20 medlemmar och har vuxit för varje år. Men vägen dit har inte varit lätt. Den första tiden efter det att Tore lämnar jobbet på kommunen så påverkas han av att både sakna arbete och sammanhang.
Jag tänkte, vad ska hända och ske nu? Så jag började liksom att hamna nästan i RSMHs bokstäver socialt, mentalt själv. Men jag blev inte drabbad av sig, tvungen att medicinera med någonting.
Men du liksom tappade fotfästet själv nästan av det här?
Ja, jag hade ju då enbart stämpla liksom. Och första tiden då, när jag startade upp RSMH.
Då, när du startade upp RSMH så var du själv en arbetslös psykiatriskötare alltså?
Ja, precis.
Vad gjorde de här dagarna när du var arbetslös? För det gick ju en tid emellan innan ni startade RSMH. Och när du var öppet arbetslös, precis som många.
Ja, men precis. Men
många då, av dem du hjälpt alltså.
Ja, då det var ju juni jag tappade jobbet och jag tror i oktober, november månad, så då var det klart med RSMH att vi bildade det då. Så det gick ju några månader, men luften gick ju inte ur mig inte. Jag kämpade ju för dessa, att de skulle kunna. Jag besökte ändå emellan där på sommaren och där besökte jag de här personerna som jag hade inskrivna sen förut. För de var ju lämnat till tomhet.
Men den där perioden när du blev liksom utköpt då, gav det en förståelse för att alla kan bli galna eller alla kan tappa fotfästet och vingla till liksom, eller?
Ja, alltså jag hade ju, jag tyckte alltså att jag hade inte gjort något fel och det jag gjorde liksom då var rätt. Att jag nekade det där, för jag tänkte de kommer inte till att få något stöd och hjälp. För det var vissa som sa att vem som helst kan gå till de här toka. Och jag tänkte, ja, dessa uttalanden, och så ska dessa personer då gå till de här människorna.
Sen så var er första föreningslokalen var i det gamla sjukhuset?
I det här femvåningshuset som vi har i.
Ja, nu. Bredvid sjukhuset.
Jajamän.
Och sen har liksom RSMHs fortsatta utveckling gått hand i hand med sjukhusets gradvisa nedläggning, va?
Ja, efter det där ett rum och kök så kom jag över fyra rum och kök inne på. För det var ju för trångt de där ett rum och kök vi hade. Så det var en fyra rummare som vi fick nästan vara gratis i. Och för vi hade ju en 25-30 personer som kom dagligen. Och då när vi hade den här fyra rummaren så då startade vi upp samhällets första loppis. Och vi fick ju massa grejer av folk liksom som vi ställde i ordning. Rengjorde, prismärkte, så att det var ju väldigt många arbetstillfällen som blev till bara på loppissidan där.
Och den här kunskapen att människor som har psykiska funktionsnedsättningar kan arbeta, hur har den liksom vuxit fram allt eftersom? Eller visste du att det var så?
Ja, jag visste ju om alltså att dessa personer, blev de väl mottagna och det, då kan de göra precis vad som helst. För de har ju De har två händer också. De klassas som de säger tokiga, men vilka är tokiga i vårt samhälle ibland?
Men alltså, de kan ju ha psykos, eller det kan vara ganska tunga depressioner. Men ändå funkar det att driva exempelvis en loppis.
Ja, det fungerar hur bra som helst. De hade vissa, vi gjorde till scheman, och vissa hade städning på dagarna i lokalen. Vissa var med i matlagningen, och så hade vi loppis då, som sagt. Och sen gick ju bara något år, så då tog vi över kafeterian på sjukhemsbyggnaden, för den var nedlagd. Som vi även driver idag.
Då öppnade ni fik alltså?
Fiket, ja. Jajamän.
Och sen blev det personalbostaden Höghuset.
Då 2002 då satt jag med kommunalrådet uppe och förhandlade, och då frågade han mig, ja, vad bjuder du för det här då? Han 20, och då fick jag köpa femvåningshuset för 20 kronor.
Och de hade rivit annars?
Annars skulle de ha rivit det.
När du satt där och förhandlade om att köpa ett höghus för 20 spänn, vad hade du för vision om det här huset? Vad ville ni?
Ja, visionen var ju så här, alltså, den där fyra rummaren, det var ju för trångbodda. Det, så att, och min största önskan hela tiden har ju varit att komma över det där höghuset. Och när vi fick köpa den för 20 kronor så tänkte jag, det här är ju kanon. Det var ju många kvällar jag gick dit och filosoferade och gick runt och tänkte, där kan vi ha det, där kan vi ha det, där kan vi ha det. Så att jag hade ju där tänkt många år har jag inte tänkt på det förut, inte, men något år före i alla fall, när det blev till salu.
Men var du inte skraj då? Bara att byta tak på ett sånt stort höghus, det är ju gått hur mycket som helst.
Ja, men nej, jag var inte alls rädd. Jag tyckte det här ska bli kanonfint.
Hur har ni finansierat det? Ni har ju satt in duschar och byter fönster. Och...
Ja, men det är ju utav grejer som vi sålde på loppis och rumsuthyrning. När vi fick in ett par tusen lappar kanske, när de hade bott där några stycken. Ja, då kunde vi lägga på hög och sen då köpa in duschkabiner och det. Sen sökte jag med medel också till... Jag tror det var 6 eller 8 duschkabiner som vi, regleringspengar heter det, utav när de gjorde om vattensystemen i älvarna. Då fanns det pengar att söka till olika sådana saker. Bland annat till en brandtrappa som vi har, och den fick jag pengar till också.
Och nu är ert hotell i Fjällsjö nästan riksbekant, i alla fall bland människor med psykiska funktionsnedsättningar. Men era må bra-veckor är mängder av människor som har kommit till.
Ja, det är, vi har haft från Boden i norr till Ystad i söder på de här må bra-veckorna.
Och sen kom den här idén med må bra-veckor, va?
Precis. Det var, vi tänkte på... Vi måste kunna hitta på någonting mera, och mycket människor mår dåligt, och till ett billigt pris måste vi försöka hitta på någonting. Så jag tror det är, vi körde det i 10 års tid innan pandemin där, så det blev ju 2010 vi körde igång med det, och då kom, vi hade som tak max 20 stycken åt gången att kunna komma till oss. Då kom de på en måndag, åkte hem på en fredag och kostade 500 kronor för varje person då. Helpension och aktiviteter.
Vad är en må bra vecka för någonting?
En må bra vecka då är det att människan ska känna sig för en billig penning kunna komma ut och vara med på evenemang. Det var både musik, det var lite utflykter, det var bara att och leva. Plus att du får mat. Vi första åren vi var till RSMH-föreningar som vi inriktade oss väldigt mycket till. Sedan började vi också att inrikta oss på PRO-personer som var med i PRO och SPF. För många av dessa sitter väldigt mycket ensamma, upptäckte vi på. Ja, efter 2015 var det väl vi kom på det, att vi skulle även inriktas på dem. Vi körde då cirka 25-30 veckor per år var det.
Och då annonserade ni ut över hela landet då, eller?
Jajamän. Det var, först började vi i Västernorrland och Jämtlands län, men sen då spred sig det hela, så att det är från Boden i norr till, ja, Ystad i söder.
Men då har du, alltså, då är det ett hotell som drivs av människor som har det krångligt psykiskt ibland, och så kommer det massor med gäster till det här hotellet, ja, som sitter i rullstolar och kanske har det ännu krångligare psykiskt. Alltså, hur får ni det här att bara funka? Det måste ju vara svårt, va?
Ja, men de som arbetar hos på RSMH Fjällsjö, de ser att det här är någonting, de gör någonting bra för samhället.
RSMH har ju varit på hugget hela tiden. När de ville lägga ner vårdcentralen, bland annat för att det var svårt att hitta läkare, då erbjöd ni er att öppna vårdcentralen i er regi. Ajamän. För ni hade hittat 5 läkare som ville jobba där.
Precis.
och liksom när det har behövts grejer så har ni hela tiden klippt till. Men det är ju liksom väldigt förvånande att en förening för psykiskt funktionsnedsatta är så entreprenöriell. Den är liksom på bettet hela tiden. Under en period så drev ni skola för hemmasittare, så de kunde ta igen gymnasiekompetensen ihop med Hola folkhögskola, va?
Ja, precis.
Hur kom det igång?
Ja, det var ju ett projekt med via ABF som vi drev då. Och det var ju, jag tror det var på 2 års tid. Nu kommer jag inte ihåg vad det hette ens, det där projektet, men vi hade 2 stycken sådana projekt efter varandra, och det var ju ett 10-tal elever som gick då hos oss. Det andra projektet, det kommer jag ihåg, det hette återaktivering av arbetskraftreserven, och det var ett projekt också med ABF med. Och det var både basämnena, och sen var det målning, och ja, det var faktiskt ett bra projekt.
Och det här var ganska tidigt, alltså. Idag pratar man om hemmasittare, men det här är ju rätt så länge sedan ni hade det här.
Ja, 2004 eller 2005. Kommer inte riktigt ihåg.
Fick de sina gymnasiekompetenser?
Vissa fick det. Det gjorde de.
Men åter till höghuset. Hur lyckades ni möblera det här höghuset? Alltså det var ett hus som hade stått tomt länge ju.
Ja. En våning var klar för uthyrning. Och där fanns det ju, ja, gamla sängar fanns det ju förstås, va. Men vi var ju enda hotellet på samhället. Så vi, när de kom och hyrde hos oss, om de bodde i 2-3 nätter, så kunde vi kanske köpa in en ny säng. och material. Men sen hade vi grejer som vi fick på loppiset, som vi där vi inte hade bort, kunde vi använda på huset där.
Men ni måste ju varit väldigt uppskattade av hela byn, alltså ni startade ett hotell på en ort som behöver hotell och som inte hade något.
Ja, det är, vi blev ju hedrade från olika håll, alltså. Det var det ju, och vi hade ju öppet hus, minns jag, jag tror det var en gång per år i alla fall. Och väldigt mycket som kom och tittade. Men har ni gjort det här nu? Och det där var inte i fjol. Och det var ju mycket, mycket grejer som vi målade och tapetserade om. Och det gjorde våra, ja, de personerna som kom till oss.
I stort sett hela hotellet drevs av människor med psykiska funktionsnedsättningar.
Ja, socialt och mentalt handikapp, ja.
Har ni haft liksom vanliga, så att säga, inom citationstecken, friska fjällsjöbor som är volontärer och backar upp det, eller?
Jag vill inträffa att det är några som har kommit, men jag säger så här, vad är det som är sjukt i vårt samhälle? Det är ju ordet psykiskt sjuk, alltså, det kan ju vara precis vem som helst. Så att det är ju en alla är välkomna till oss.
Nu har du pension och kan ju arbeta med det här. Men innan så var det ju, skulle du försörja dig också. Samtidigt som du vigde livet åt RSM och i Fjällsjö. Hur gick det till?
Ja, jag hade ju A-kassa till och med 2001. Sen blev jag anställd som personligt ombud från 2001. av Östersunds kommun, som jag då hade i Östersunds kommun som min arbetsområde i hela kommunen där. Och sen då tog jag ut pension då för, ja, det är 6 år sedan nu då, när jag var 63 år gammal. Och sen har jag ju en bisyssla då också. Är jag vd för ett återhämtningscenter i Sollefteå.
Ja, just det. Jag tänker, tidigare, har inte familjen tyckt att du kunde ägna dig åt något mer lukrativt?
Nej, de tycker det här har varit bra. De har varit lite involverade i... Min fru har ju jobbat då på de här kurserna som vi har haft, på Mobra-kurserna, och haft hand om vissa moment där inom målning. Och så hon har tyckt det var kul att komma ut också.
Du är ju inte forskare, Tore, men har din uppfattning om vad som är psykisk sjukdom förändrats under det här arbetslivet? Vad skulle du säga att det beror på att människor blir psykiskt sjuka?
Ja, det är ju all den här, det är ju stressen som har gjort väldigt mycket. Det går inte att komma ifrån. Och sen den ekonomiska biten. För att utan pengar så är det ju väldigt svårt alltså att kunna leva ett normalt liv. Och pengar, stress.
Och du säger att det är så viktigt att de här människorna får arbete. Varför är det så viktigt?
Ja, de har något meningsfullt att kunna gå till. Alltså att kunna se att inte det är bara kliva upp, ta sin medicin, gå runt i lägenheten eller på tomten om de har ett eget hus. Alltså att kunna göra någonting meningsfullt. Och det har jag sett att de tänker sig liksom att de, nu har jag gjort en bra grej. Man ser hur de växer.
Är också stålarna viktigt?
För alltså dålig ekonomi, då går det inte för många att kunna, alltså om de ska då sättas in på någon medicin, så är det ju jättesvårt om inte du har gått om pengar eller har klart, så du klarar det dagen, för då kan du aldrig få till en bra balans.
Precis, jag läste alldeles nyligen forskning om att hemlöshet och drogmissbruk, det kommer framförallt ur fattigdom, menar man idag.
Precis.
Men du, sen fortsatte ni vara entreprenöriella på alla plan som gick. Så ni erbjöd kommunen att laga mat till skolan och till äldreomsorgen billigare än vad kommunen själva kan göra.
Ja, när det där kom ut så att de skulle lägga ner köket i Backe, då tänkte jag nu ska jag sätta mig ner och skriva ett anbud. Och då la jag in ett anbud som var ju skyhögt mindre än vad kommunen hade. Det var 1,5 miljoner billigare per år skulle vi ju då tillverka mat till skola. Alltså det är från förskola till årskurs 9 då. Och sen äldrevården full kost. Och det var ju en jäkla tvist alltså då, för... Jag minns första mötet jag hade med kommunen, när jag kom in i rummet och sitter det 8 perser från kommunen. Jag tänkte, vad fan är det nu då? Och de försökte liksom att, ja men har du tänkt igenom det hela? Ja, sa jag. Jag har tänkt. Klartecken. Och de trodde ju aldrig att vi skulle fixa det där, inte. Men vi har gjort det än. Vi har ju nu varit igång i 2,5 år.
Men jag menar, här har du kökspersonal som blir deprimerad ibland eller mår dåligt och ändå kommer ut. Hur organiserar man ett sånt kök?
Jag tror mycket alltså att sunt bondförnuft i det hela, då funkar det väldigt bra. Alltså att kunna ha ett samarbete. Inom andra verksamheter, det vill säga inom den kommunala biten, så är det här... De ska dra in på personal och det är stress och jäkelskap. Så jag tror mycket är att måste tänka på liksom att kunna ha någon extra person inne hela tiden. Och det har vi ju. Vi har ju 15 anställda, och utav dem så är det ju 7-8 stycken som jobbar i köket då.
Men det måste väl vara stress till dagens lunch även i ert kök?
Nej, det är inte det. De går igenom på morgonen vad som ska göras och matlådor får de beställa dagen före. De kan ju inte ringa på morgonen och säga att nu ska vi ha 40 matlådor ute på samhället. Inte. De måste beställas dagen före.
Jag tänker en sån sak som är det viktigt att inte ändra i recepten utan att ha trygga rätter som man vet hur man gör. Och...
Ja, vi har ju 6 veckors matschema både för skolan och äldrevården. Och äldrevården, då är det ju både frukost, lunch, middag som vi fixar.
Men hur gör ni om kunderna klagar? Alltså, hur fan kokar ni potatis i Fjällsjö? Det här kan ju någon gå sönder av liksom, om man är psykiskt skör.
Jo, det är väl klart. Det kommer ju in ibland alltså, att det var för salt mat och dylikt. Men det är ytterst sällan som vi får klagomål på maten.
Tora, i nästan allt runt RSMH i Fjällsjö så finns ditt namn med, i artiklarna också. Var du en klurig unge redan som barn?
Nej, det var jag inte, vet du. Jag var nog, du vet, jag gick om årskurs 9 2 gånger. Jag hade, då var det ju 1-5 i betygen, och jag minns att jag hade, jag tror det var 2,0 första året, och när jag gick om då hade jag 1,7. Så att jag gick bakåt där alltså. Så jag var nog ingen klurig, men alltså, ja, jag ville jobba med dessa personer som jag håller på med än idag.
Ja, vad var det som inte funkade i skolan, tror du?
Ja, alltså det var första årskurs 9 när jag gick ut där. Det var ju, högsta betyget hade jag, det var en 4 i musik. Men jag kunde inte spela gitarr ens. Det jag fick 4 för, det var för att jag var lite högröstad när jag stod i musik när vi hade allsång. Och då hade vi en lärare som tyckte att jag hade bra röst. Men något mer var det inte. Men jag var ju skolless alltså. Jag ville ju göra något annat och det. Så att efter andra årskursen 9 när jag gick ut så var jag hemma i helt år och bara... Ja, körde moped på byn och allting. Och så gick jag då på Hola folkhögskola. Det var väl där jag kom, tänkte på att jag måste göra någonting. Och då, efter det hamnade jag på Sidsjön då. Och,
när du ser på det efteråt, varför ville inte du studera, tror du?
Ja, jag var väl inget läshuvud inte. Jag tyckte inte om att läsa. Och det gör jag än inte idag. Jag kan inte läsa en bok. Det är så jobbigt alltså.
Du gör aldrig det?
Nej, det är aldrig sådana här deckar och sånt där. Nej, nej, nej.
Men du har inte dyslexi eller något sånt?
Nej då, nej.
Bara andra intressen?
Ja.
Men var du sån där... Du framstår ju som de psykiskt funktionsnedsattas kamprad i Sverige på något vis. Var du sån där som sålde... Blir spännande till klasskamraterna och sånt, eller?
Nej, det gjorde jag inte. Men alltså, efter jag var gått på Hola, då gick 2 år på Hola var det. Och sen började jag väl då förstå alltså att man var tvungen att bli någonting ute i världen också. Och då började jag på Sidsjön, och efter det gick jag mental sjukskötarutbildning och sånt där.
Allt har inte varit frid och fröjd med RSMH i Fjällsjö. Ni har haft kriser också. Berätta, Tore.
Ja, vi har haft... Det var 2006-2007 var det väl. Då var det ju några som arbetade på föreningen där som skulle göra om helt och hållet där. Och jag sa, det funkar inte så här inte. Utan då blev de ju uppsagda. Allihopa.
Var det statskupp nästan då, eller?
Ja, det var 6 personer som jobbade då på föreningen där. Så det blev ju en en facklig förhandling och rubbet då. Och då drev vi föreningen på 4 personer kvar. Av, det var ju 10 pers sammanlagt. Och då var det lite svårt.
Var det då man funderade på, man ville servera alkohol i restaurangen?
Ja, och jag sa, det funkar inte det inte. Och då skulle de ju göra om ett väldigt vinstdrivande företag. Och det har ju stupat på första dagen, sa jag åt dem. Det går inte. Och det var ju därför då vi gatt kalla in facket då. Och då fick vi ju till en, ja, de fick ju gå, de här personerna som försökte göra om RSMH till en vinstdrivande alkoholförsäljning.
Är det svårt att driva socialt företag i Sverige, tycker du?
Nej, det ska väl inte vara egentligen. Det är ju huvudsaken, du har ett mål. Och sen då från målet, alltså om du utvidgar det på, det är ju som vårat det är nu. Alltså, jag har ju jättemycket idéer och grejer, men jag ser ju själv att alltså, jag kan inte tömma ut det nu inte. För då, vilka ska ta över då? Jag letar ju efter folk som ska liksom fortsätta med det här. Då.
Hur ser du på det med ledarens roll? För ibland pratas det om sociala kooperationer och så här, den här sortens företag, att ledaren är inte viktig, utan det här är någonting alla gör. Eller tycker du att det är så? Eller är ledaren viktig?
Ledaren är viktig. Du måste ju ha en person som både kan alla möjliga varianter som vi har då i våran verksamhet. Och även en lyhörd. Och även med de personerna som arbetar hos oss då, med deras problematik, kan hantera den biten.
Kan ledaren vara flera?
Ja, och det är det jag hoppas på att kunna hitta. Så när jag kommer tillbaka till skogen igen ska jag ut och kolla upp.
Men hur funkar det ihop med familjen då?
Ja, men det min fru, hon säger det går bra. Jag jobbar ju inte hela dagar, jag går ju hem vid 12-tiden ungefär, nästan varje dag då. Men ändå har jag ju telefon i beredskap, så att jag tar ju mycket telefonsamtal ändå.
Men hur håller du ordning på allting då? Och när jag ringde dig, Tore, så var du och handlade mat till köket. Alltså hur orkar man vara spindel i så många år?
Ja, men det funkar. Det är att fara iväg och handla på föreningen. Det inträffar nog ett par gånger i månaden. För vi är ju en stor kund. Martin Servera kör ju ut mat åt oss som vi beställer och det. Vi är ju största ICA-kunden på ICA som vi handlar på.
Någon gång funderat på att hoppa av eller ge upp det under de här åren?
Nej, det har jag väl inte gjort. Jag har jobbat parallellt tills jag var 63 år med som personligt ombud var jag ju då sista tiden där. Och parallellt med det så skötte jag ju när jag kom hem mycket pappersjobb och det.
Och nu har du blivit ordförande i RSMH för hela Sverige.
Ja, jag blev inröstad nu i maj i år.
Mm. Vad önskar du dig med RSMH i Sverige?
Jag önskar att vi kommer på fötter igen, att vi kan få till så att vi har, ja, det är omöjligt kanske att ha en förening i varje kommun, men alltså att vi kan öka. Vi är väl ett 60-tal föreningar nu som finns, att vi ska kunna vara 100 efter den här mandatperioden och att vi kanske är 10 000 medlemmar. Vi har gått neråt så att vi är ju runt 4 500 bara nu.
Men varför är RSMH viktigt?
RSMH är viktigt för den kamratliga, kamratskap. Kamratstödet är jätteviktigt och att kunna ha någon förening att kunna gå till. Och utifrån det då är det ju föreningen ordna studiecirklar, ordna möten, ordna, ja, precis vad som helst kan de göra.
Men vilken position har de här frågorna och den här gruppen i samhället idag?
De är ju längst ner från på samhället.
Har det alltid varit så, eller är det bättre eller sämre?
Det har väl varierat, men jag tycker alltså de ligger långt nere på listan.
Vad kan man göra åt det?
Ja, det gäller ju att få de styrande att inse liksom att det finns mycket pengar att spara. Både för ekonomin och för de som mår dåligt. Alltså. Att kunna komma i... Har ett ställe att kunna gå till på dagen. Alltså än om du är... Du har pension och det som istället för att vandra bara in i lägenheten och slita ner golvet, så är det bra att kunna komma på en förening.
Det ni har gjort i RSMH Fjällsjö skulle kunna göras på fler ställen?
Ja, absolut.
Ja, vad behöver man?
Du behöver då personer på föreningen som pådrivare. Och inte bara liksom att du har en kopp kaffe att erbjuda. Du måste kunna liksom tänka som att Pelle vill göra det där, Lisa vill göra så, Kalle vill göra det. Du måste ha tankar på det var som jag har sagt så här förut också. Du kan inte bara ha sjuka personer i en styrelse. Du måste även ha friska. Men så är det ju frågan om på vad är det som är sjukt och vad är det som är friskt.
Där en är frisk är en annan sjuk, så att säga. Men det finns ju inga utbildningar om att driva den här sortens företag i Sverige egentligen. Borde det finnas det?
Ja, på ett sätt kanske. Men RSMH alltså, som vi har det i Backe, det är ju exceptionellt. Det finns ju inte på något annat ställe i vårt land inte. Som medlemmar då, vi är ju näst störst, du har ju största här föreningen här i Stockholm då, Söder om Söder. De ligger väl på över 300 medlemmar. Men alltså i verksamhet, där är vi ju topp i topp.
Men det är svårt för dig att hoppa av nu, Tore. Det här kanske är din livsuppgift från nästan första till sista dagen att vara med i detta. Och att vara ordförande i RSM och Fjällsjö. Det kanske helt enkelt inte går att hoppa av.
Nej, det kan du ha rätt i. Men vi måste ju liksom försöka hitta någon. Och jag hoppas. Jag fortsätter ju med RSMH Riks som förbundsordförande. Det blir ju 3 år till blir det ju. Där kommer jag att vara kvar på. Och sen då hoppas jag kunna skola in någon under tiden. Medan jag är förbundsordförande på bli en allt i allo person till på RSMH Fjällsjö. Mm.
Det är ju lite sorgligt om de här företagen står och faller med en superentreprenör. Precis som vilket företag som helst.
Ja.
Men det kanske är så.
Jag skulle tro att så är det, alltså på många ställen är det många företag. Där har du den spindeln i nätet och är det ingen som fortsätter axla den manteln. Så då är det nog kört för många.
Har det varit ett bra liv att arbeta med RSM och i Fjällsjö?
Ja, jag tycker det. Sen jag bildade föreningen 97 så har ju det har bara gått framåt. För alltså om jag tänkt mig tillbaka 97 där när jag letade i telefonkatalogen här vad det kunde finnas liksom och för då fanns ju inte några datorer att kunna och gå in på Google inte. Och efter det så säger jag så här alltså att jag tycker alltså man har jag har haft ett bra liv på RSMH. Jag ser hur många människor man har stödjat och hjälpt. Och de har vuxit som personer ifrån och nästan varit ett vårdpaket till att kunna komma igång och vara ute och göra saker.
Så om du fick leva om livet, hade du gjort det likadant då?
Ja, efter årskurs 9 har jag gått om skolan igen och börjat på Sidsjön kanske.
Tack för att du kom till firman och jag.
Tack så mycket själv. Tackar.
Du har lyssnat på ett avsnitt av Firman och jag, som idag görs i samarbete med Companion. Gäst i dagens program var Tore Hansson, förbundsordförande i RSMH. Programledare Fredrik Bergman och producent Lisen Deldborg. Ljudmix Johan Chandorker. Programmet produceras av Umami Produktion och Street Business.